Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodds Sverige,
Emma Brinkrask. Det där har blivit insägning nu.
Ja, jag kommer aldrig ändra det.
Nej. Ja, den är helt okej, jag köper den.
Ja, men du är min favoritperson i hela bakpodds Sverige. Jag ljuger inte.
Nej.
Sen kanske det blir lite repetitivt.
Ja, kanske också. Det ska bero på att se vad som händer när bakpoddsvärlden expanderar och det kommer in jättemycket nya människor i den. Mm. Om jag fortfarande får behålla din favoritplats.
Oh, det, alltså Emma, ingen kan ersätta dig. Du är oersättlig.
Ja, men tack. Men du, vad har hänt i veckan då? Du har haft en stor vecka kan man säga.
Första gången så kommer jag kunna svara på den frågan och berätta att jag faktiskt har gjort ordentliga saker.
Ja, men det är mycket som har hänt. Mm. För först och främst måste jag säga grattis till 100 000 följare på Insta.
Helt galet.
Alltså, och vad fort det gick. När du och jag träffades första gången, det är bara 1,5 år sedan, då hade du 12 000.
Va? Ja. Var det så länge sedan?
För jag kommer ihåg, det var i typ februari-mars 2017.
Just det.
Nej, 2018. Ja. Och du hade 12 och jag hade typ kanske 5 eller någonting. Ja.
Det är helt galet. Jag trodde aldrig att jag skulle nå 100 000. För mig handlar det inte så mycket om liksom, följa antalet på så sätt, utan att de jag har, att jag verkligen så här, jag menar, att de är bra människor. Mm. Men jag ska inte sticka under stolen med att det är ett fantastiskt kvitto på att det man gör är rätt. Mm. Men det som också var så sjukt, för att jag trodde inte att jag skulle nå det nu. För att det gick extremt fort på slutet.
Ja, sista halvåret har det verkligen tickat på.
Ja, och också sista dagarna. Ja. Men det var också för att då var det Eid. Och varje gång vi firar den högtiden så lägger jag upp en bild på min man. Och de bilderna exploderar alltid. Mm. Och jag får alltid jättemycket följare.
Det är roligt, för mig är det ju tvärtom. Min man sa ju verkligen så. Du måste lägga upp en bild på mig, du kommer få fler följare. Lägga upp en bild på nyårsafton, eller på midsommarafton. Och så här, inom 2 timmar har jag tappat 40 följare.
Herregud.
Men jag fick många likes på bilderna då faktiskt.
Ja, men det hade ju kunnat gå liksom likadant för mig. Men nu har jag bara insett, okej, men de verkar gilla det här. Men det är också för att min man är lite... Ja, han tycker att han är lite mystisk som alltid ska ha solglasögon på sig.
Men du, det här sammanföljer också med din bokfest.
Ja.
Berätta om din bokfest.
Jag firade min bok. Ja. Det är lite sent, men jag var för trött för att göra den här boken.
Och så roligt att fira den när man vet att den har blivit en succé, tänker jag.
Ja, för då vet jag så här, okej, men folk gillar den här boken, så nu kan jag fira den tillsammans med någon.
Ja.
Folk
som vill ha den.
Att det skulle komma så många som det kom.
Du trodde att ingen skulle komma?
Alltså det kom flera hundra människor. Oj. Och det var kö utanför.
Fantastiskt.
Jag tänkte så här, okej, om det kommer någon så kanske det kommer totalt 50 personer under hela kvällen.
Mm.
Det är ändå så här fredag kväll, sommaren är precis så här slut och folk har börjat komma tillbaka till jobbet. Mm. Varför skulle någon komma?
Ja, men jag såg bilder att det var folk som köade, så tänkte jag, var det där innan de öppnade dörrarna eller stod det faktiskt
under
folk
hela kvällen?
Wow.
Så var det kö. Det var ju också så att lokalen rymde 30 personer tror jag.
Okay.
Så det var väldigt viktigt att det liksom inte fick vara fler än så åt gången. Och därför blev det kö.
Smart ändå. Alltså det är bättre att göra så än att hyra en lokal för 300 pers och så är det alltid lite tomt.
Liksom. Ja, men avsikten var bara att jag tror inte att så många kommer, så jag tar den minsta lokalen jag hittar.
Men har du fått hybris nu?
Nej, absolut inte. Jag har alltid tänkt att det som är nu, det finns ingen garanti för att det kommer finnas imorgon. Nej. Så jag är extremt tacksam.
Men det är bra, då ska man också fira det när det händer.
Precis.
Mm. Men vad roligt.
Ja. Vad har du gjort?
Nej, men jag har också faktiskt haft en ganska bakintensiv vecka. Jag hade ett helt gäng med fotografer och filmteam hemma hos mig i veckan. Och vi filmade när jag bakade och och fotar och sådär. Så det var väldigt roligt. Kommer komma i en tidning senare i höst.
Åh, kul!
Yes. Och sen så har jag ju, vi hade ju en cykelfest i min liksom, där jag bor, i den lilla området. Oh. Vet du vad en cykelfest är?
Nej.
Alltså man är så här, alla som bor i ett område, så är man kanske 150 pers, träffas i en lokal, tar en drink, så får man ett kuvert. Och det här gör man i par, liksom, antingen okay. kompisar eller som jag och min man tillsammans. Då. Alla cyklar dit. Så får man ett kuvert, så står det Emma och Anders, ni ska till den här adressen och äta förrätt. Cyklar man dit, kommer man hem till någon man aldrig varit hos. Och då är det sex andra där. Och så äter man förrätt tillsammans. Och sen när man ätit förrätten så får man ett kuvert till av värden där. Då står det så här, Emma och Anders, ni ska cykla till den här adressen för att äta huvudrätt. Aha. Och då bikar man bort till den adressen, träffar nya människor där, äter huvudrätt. Och sen visste vi då att vi hade ju fått dessert.
Ah.
Stor surprise att,
ja.
Det var, valde att vi skulle få dessert. Så då cyklade vi hem till oss och sen så kom det hem sex främlingar hem till oss.
Jaha, så folk som du inte har träffat förut?
Absolut, okay. På alla ställen var det helt nya. Så det är lite grann som en så här par blind date. Tre par blind dates på en kväll.
Det låter jättetrevligt.
Och sen cyklar alla tillbaka till den här festlokalen och så har man efterfest tillsammans med alla nya man har fått lära känna. Det kan man vara.
det är lagligt.
Det är inom lagens gränser. Allting.
Ja, absolut. Ni drack ju bara med.
Men det var roligt. Och då kände jag så här, jag visste att de gav mig desserten och att det låg en del press i det. Så att jag stod på stort och gjorde en liksom dessertbuffé. Jag hade gjort fem olika typer av liksom dessertgrejer som jag hade dukat upp på massa olika tårtfasar.
Kan inte jag få bli bjuden på en sån?
Jo, men du får lära dig cykla.
Men vadå? Antar du att jag inte kan cykla? Jag kan cykla.
Ja, jag tror inte att du inte kan cykla. Du får lära dig att dricka alkohol.
Ja, det är där det brister.
Jag tror helt ärligt att man kan göra cykelfesten nykter också. Men det är inte att rekommendera.
Nej, okej, för då blir det tråkigt eller?
Nej, men det var roligt och alla var supernöjda och jag fick mycket content till bloggen.
Underbart. Mm.
Yes, men låt oss dra igång den här veckans program.
Ja. Alltså, jag är så taggad. Jag har väntat så länge på...
Vi fusktisade ju det här också.
Ja, men det är så den som väntar på något gott. Ja. Det stämmer men verkligen, speciellt i det här sammanhanget. Ja. Smilla, jag har längtat efter dig.
Tack, jag har längtat efter dig också. Jag har varit så
pepp.
Jag har längtat efter dig också. Nej, men jag har varit så pepp på att komma hit.
Ja.
Sen jag fick frågan.
Mm. Vad kul.
Ja.
Men vi är så glada för det. Smilla Lok, är det så?
Yes.
Ja, Camilla vet inte om man uttalar ditt efternamn.
Nej, Lok. Kan du bara säga det en gång till?
Som L-O-K, typ.
L-O-K, Lok. Ja.
Det är dubbel-una som förvirrar.
Ja, det är estisk stavning.
Ja. Men det är ingenting vi kan åt, så är det med det.
Ja.
Ja.
Men vi känner ju till vem du är. Men för den som inte vet, vem är Smilla Lok? Varför är du relevant för att sitta här i ett poddavsnitt där vi pratar om glutenfri bakning?
Jag jobbar med glutenfri bakning. Nej, men jag startade en blogg som heter Glutenfritt liv när jag var 12 år gammal. Alltså. Så det var jättelänge sedan. Och den bloggen fick ganska mycket följare. Så att jag har efter det fått göra tre kokböcker. Och jag har en podd som heter Glutenpodden.
Som jag älskar, by the way.
Så gulligt att också lyssna på den.
Jag
bara
klart jag gluten. Nej, men ändå.
Nej, men så att jag jobbar med bakning och matlagning och allt inom glutenfritt. Liksom.
Okay.
Men vad spännande. Men du gör böckerna. Men hur ser annars liksom en vanlig vecka ut för dig? Vad är det du gör?
Ja, men jag gör alltså lite allt möjligt. Jag gör allt från, jag menar så här, podden är ju liksom en gång i veckan. Mm. Och sen så gör jag recept till tidningar och också till företag som liksom utvecklar produkter. Mm. Så att om du köper liksom en färdig kaka eller färdig limpa i butik, så kan oddsen att jag har gjort det receptet är ändå ganska stora. Så jag har liksom utvecklat recept till företag också. Och sen så gör jag en del matstyling. För det tycker jag är superkul. Det har inte allt med glutenfritt att göra, men det är väldigt roligt. Och så har jag en YouTube-kanal som jag uppdaterar ibland när jag får feeling.
Vad heter den?
Glutenfritt liv. Allt heter glutenfritt liv. Och så har jag en Instagram och så.
Och där heter du Smilla glutenfritt liv. Som ett enda...
Smilla.glutenfritt
liv. Smilla.glutenfritt liv.
Yes.
Där hittar vi dig.
Yes. Mm. Så att, men liksom grunden ligger i att baka glutenfritt och hitta de bästa recepten och dela med mig av det.
Och hur kom det sig? Det är ju, du fick ju diagnosen celiaki, så att du är ju själv glutenintolerant.
Ja, jag fick, alltså så här, när jag var 4 år så sa jag så här, jag ska starta café när jag blir stor och det ska heta Hjärtgullan.
Hjärtgullan?
Ja. Alltså vad så?
ja, verkligen. Och jag hade också bestämt att det skulle vara, när man öppnade dörren så skulle det ramla glitter på folk. Nej, så att man skulle se på fotavtryck att folk hade varit på Hjärtgullan. Jag var liksom så seriös med den här planen.
Wow.
För att jag så här, älskade att baka, så som en 4-åring kan älska att baka. Ja. Liksom. Och sen 1 år senare så får jag diagnosen celiaki. Och jag minns hur doktorn säger till mig så här, du har fått celiaki och det innebär att du kommer aldrig mer kunna äta tårtor och bullar och kakor och bröd. Nej, och så.
Superpedagogiskt läkare.
Superpedagogiskt. Ja, men så att...
Du bara, I'll show him.
Ja, men nej, men jag tror också att jag var så liten så att jag tänkte så här, okej. Okay. Alltså jag fattade nog inte liksom vidden av det. Hade jag fått det nu så tror jag att det hade varit väldigt svårt att ställa om. Mm. Men jag minns ju typ inte ett liv där jag inte har celiaki.
Nej.
Så att när jag sen skulle börja lära mig baka själv... när man var så här 8-9 går hem från skolan typ. Då gjorde jag allt glutenfritt från början. Och då fanns det typ inga recept alls. Ja, vi fick en liten broschyr som var så här svartvit från apoteket.
Wow, vad inspirerande.
Jag tror att jag gjorde den broschyren kanske 12 gånger varje recept, för det var enda jag hade.
När kom du på att du själv kunde liksom börja hitta på?
Ja, men det började typ med att jag ibland så här hittade på bara på skoj. Alltså jag och några kompisar var så här, vi testar lite. Men så startade jag ganska snabbt ett system för det. Så jag skrev ner så här på post-it-lappar hela tiden hur jag gjorde. Och skrev om det blev bra eller dåligt. Typ. Alltså jättebasic. Men mest bara för att jag själv skulle kunna baka igen. I och med att det inte fanns några recept. Jag hade liksom inget att gå till.
Nej.
Men du, jag tycker det är jätteintressant. Jag har tjuvlyssnat på det här från din podd. Men ditt bloggnamn.
Ja.
Jag älskar din tanke bakom det. Och jag föreställer mig Lilla Smilla som kommer på det här bloggnamnet. Kan inte du berätta? För jag tycker det är så himla gulligt.
Ja, men jag tror... Alltså, grejen är att jag vet inte helt hur jag tänkte. Men för mig var det så himla stor identitet. Så här, att jag har celiaki. Jag är liksom glutentolerant. Så att det var inte bara så här... när jag ska äta mat så är jag gluten, utan det kändes som att jag så här, jag levde ett glutenfritt liv. Det spillde över på hela livet. Dels så här, ja, men socialt, när man så här, gick hem till kompisar och jag kunde inte så här, äta det de åt, jag började förklara för folk. Så att jag gick verkligen in i den här diagnosen liksom 120 och bara, det är så här, nu, jag lever ett glutenfritt liv.
Ja, men det är så moget, för alltså, jag tänker att du ändå så här, i en så ung ålder, ändå så här, men mitt liv, det handlar, mitt liv handlar om att vara glutenfri, inte bara att äta glutenfritt. För jag tror att vi som inte är glutenintoleranta eller har celiaki, alltså, vi tror att det bara handlar om det man äter, men det blir ju liksom alla sociala sammanhang.
Ja, men maten är ju så stor del av det sociala sammanhanget, alltid liksom. Så att, och jag skrev ju också initialt väldigt mycket på bloggen om liksom så här, tips när man är ute och reser, eller tips när man går i skolan, eller så här gör jag på hemkunskapen. Alltså, så jag, det var inte bara pure recept, utan det var liksom ganska mycket så här, allmänna tips.
Men då är jag jättenyfiken, jag är ju hemkunskapslärare.
Ja.
Kan inte du ge mig 3 tips på vad jag ska tänka på?
Ja, alltså jag kan börja med att berätta det första som hände när jag hade hemkunskap första gången. Det var att min hemkunskapslärare sa att så här, jag har inget bra glutenfritt recept på smulpaj, för det var det vi skulle laga. Men du kan väl hitta på något bra. Vi har smör, socker, mjöl och hallon.
Alltså wow.
Ja, smör, socker, hallon. Jo, absolut. Så det var ju liksom katastrof. Men jag, alltså efter ganska många om och men så tog vi, jag och mina föräldrar, ett möte med hemkunskapsläraren och var... och liksom förklarade. Och hon hade ju haft andra elever som hade celiaki, men som typ inte hade brytt sig så mycket. Alltså de tyckte inte det var så kul att baka. Så att ingen hade liksom, det hade inte blivit något bra. Det fanns ingen bra strategi för det. Men då slutade det med att jag tog med egna recept och fick baka dem. Jag skickade dem veckan innan och så handlade hon allting och sen så bakade jag det.
Men
där.
Det har aldrig varit så i det här att ditt liksom intresse för bakning har dalat, och det var så här, det blir, alltså, att du har känt så här, önskat att jag bara kunde...
Jo, alltså kanske snarare nu när jag ibland ska så här utveckla en recept som bara, det går inte. Då kan jag önska så här, fan jag önskar, kan man inte bara få använda lite vetemjöl.
Ja.
Men okej, men 3 tips. Jag berättade bara om min egen upplevelse.
Det, vet du, det gav mig väldigt mycket att tänka på ändå, kan jag säga.
Ja, nej men jag skulle säga, sätt om man har grupper med, alltså för ofta bakar man ju liksom med folk. sätt ihop den med selektiv med kompisar eller någon som är lite positiv till glutenfri bakning.
Ja, så att man inte blir ännu jobbigare.
Ja, för säga. Det är ju redan lite trist alltså, att vara den som så här, bara, ah, hej gruppen, vi måste göra något annat idag.
Mm.
Och då vill man ju gärna vara med någon man känner sig trygg med. Det var väldigt viktigt för mig.
Mm.
Och sen kanske att se till att det är väldigt bra recept som man använder. Alltså inte bara kanske ta första bästa, utan ta något som faktiskt man har prövat eller som man vet är bra. För det finns väldigt mycket recept out there.
Jag har ju din blogg, jag kan kika på.
Exakt, exakt. Använd mitt recept.
Det ska jättebra. Jag göra.
Nej, men, och sen så alltså, kanske inte krångla till det mer än nödvändigt. För alltså, man är ganska liten, på, alltså, eller ganska ung. Mm. Och det, man behöver inte göra jätteavancerade saker. Utan kanske snarare förenkla det glutenfria. Och typ var lite soft i bedömningen. Alltså ibland kände jag att så här, okej, jag misslyckades med det här, men det var för att det var ett jättekonstigt recept.
Ja, det berodde inte på dig utan på...
Nej, jag kan baka egentligen. Hemkunskap var mitt sämsta betyg i grundskolan fram till nian.
Men,
då hade jag ändå min blogg och var kontrakterad på att göra en kokbok.
Det var alltså, jag skulle ha skämt om jag hade jättedåligt betyg då.
Nej, det var mitt sämsta betyg. Fram tills att jag sen sa att så här, du vet att jag har en blogg och att jag ska göra en kokbok. Då kollade hon upp det, min hemskapslärare. Sen fick jag ett bra betyg.
Nej, men ja. Men vad, det här var alltså när du gick i nian?
Ja.
Men, och då hade du fått ditt första bokkontrakt?
Ja.
Det är ballt.
Då kände jag att jag var jättegammal och att det var fett rimligt att jag hade ett bokkontrakt. Nu i efterhand känner jag att det var inte...
Du var jättelit.
Jag vet, men jag hade också bloggat sedan jag var 12. Ja. Så jag var så här, jag har bloggat typ hela mitt liv.
Du är så här glutenblondinbella liksom.
Gud, ja, jag vet inte, kanske.
Är det så här hela ditt entourage här ute? Då fattar man att du är gluten.
Ja, ja, absolut. Mm. Absolut.
Men var det du drömde om att bli när du var yngre? Eller var liksom det här kaffehjärtegull? Det var det du skulle starta?
Ja, men det var det jag skulle starta. Men jag har nog alltid velat jobba med bakning eller matlagning på något sätt. Liksom. Tyckte att det var superkul.
Mm.
Men jag har nog mer och mer gått mot att jag tycker att det roliga är också att så här... alltså kontakten med läsare och hjälpa folk. Det här glutenfria livet hänger ganska mycket kvar. Alltså det är därför jag tycker det är så kul att podda. För att så här, då pratar ju vi... Det är inte som att jag står och rabblar recept, precis som ni inte rabblar recept i bakpodden. Utan vi pratar ju om liksom, ja, men, glutenfria trender och vad som är så här, forskning och ja, men, mer allmänt.
Alltså
och
jag det älskar så avsnittet med att dejta. Som glutenintolerant.
Det har fått så mycket, alltså det har klart flest lyssningar.
Men det är för att det är så himla klockrent. Alltså jag älskar att lyssna på den podden för att jag blir insatt i hur det är. För jag kommer aldrig, spela ingen roll hur mycket jag försöker, jag kommer aldrig veta exakt hur det känns för någon som har celiaki, hur det är.
Nej.
Men genom att lyssna på den podden så får jag lite mer insikt i hur det är. Då kan jag förstå.
Ja, men och det, så här, det låter typ lite töntigt att så här, man har celiaki, så här, måste förstå hur det är att leva med det. Men det, och det är, alltså, det är klart att det inte är jättesvårt, men det finns ganska många små situationer som man måste typ tänka till eller som är lite annorlunda.
Mm. Som vi tar för givet som inte
säkert.
Har det.
Ja. Mm.
Så det var ju sådär.
Så du har gjort det här sedan högstadiet?
Ja.
Ja. Har du gått gymnasiet?
Ja, det har jag. Det har jag. Men jag har inte gjort det här på heltid alls. Nej, utan jag har lagt det väldigt mycket till helger och lov. Och så.
Men hur ser drömtillvaron ut? Du vill fortsätta med det här? Är det fler böcker på gång?
Ja, alltså, drömtillvaron är att kunna försörja mig på att bara jobba med glutenfri bakning.
Mm.
Och bara kunna jobba med mat. Liksom. Det vore super, superkul. Så att jag fortsätter liksom med alla mina olika bakuppdrag. Så får vi se lite.
Får vi se en till bok snart?
Ja, men jag hoppas det.
Alltså, by the way, just det, jag ska inte. Jag och Smilla, vi har samma fotograf till våra kockböcker.
Ja, hon är otrolig.
Shoutout helt fantastiskt, ja, verkligen.
Ja. Lyssnar på podden?
Jag sa, ja, det gör hon.
Gör hon? Ja. Oh.
Jag tror att hon lyssnar på din också.
Oh, kul.
Men vi har fått in jättemycket frågor och vi har själva mycket frågor. Så vi kör igång dem.
Uh-huh.
Kul.
Ja, men vi säger ju att man är så glutenintolerant. Det kanske vanligaste säget. Liksom. Men ordet celiaki har ändå blivit lite vanligare.
Mm.
Vad brukar du själv säga?
Jag brukar säga... Alltså jag brukar typ säga att jag är gluten. Och varje gång jag säger det i något officiellt sammanhang eller offentligt sammanhang så får jag så mycket mejl och arga kommentarer om att jag måste börja säga att jag har celiaki. Mm. För det är skillnad. Alltså man är inte gluten. Jag är inte proteinet. Jag är allergisk. Liksom. vi försöker också i vår podd lansera, eller framförallt min poddpartner försöker lansera ordet celiakist. Jag har varit lite tveksam, men jag börjar vänja mig. Men jag har ju celiaki. Ja. Och igen, det finns inget som heter glutenintolerans. Eller liksom att man är gluten. Utan det är en autoimmun sjukdom som heter celiaki. Som innebär att tarmen blir inflammerad när du får i dig proteinet gluten.
Så det är inte samma sak som att vara allergisk mot?
Nej, utan det är liksom en sjukdom.
Mm.
Och sen finns det ju folk som är så här, ja, men jag är liksom glutenkänslig. Och det är inte en, liksom, en vetenskaplig term. Utan absolut att folk kan äta gluten och känna att de mår dåligt av det. Mm. Och om man gör det och känner att man mår dåligt av det, då ska man ju undvika det. Men det är liksom ingen medicinsk liksom fastställd grej.
Sen upplever jag faktiskt att det verkar vara lite så här trend.
Ja.
Mm. Att det är många...
Och det är ett helt avsnitt. Eller det kan man verkligen prata om.
Men det är också så här, att det har kunnat bli trendigt är ju för att utbudet har blivit så pass mycket större. Att det går ganska enkelt att leva. Alltså, ska inte jag säga att det går enkelt. Men utbudet jämfört med då kanske när du var 12 är ju liksom mycket större.
Verkligen. Och det ger ju varandra också. Ju fler som äter glutenfritt, desto större blir utbudet. Ja. Och så rullar det på.
Så det kanske är bra att det är trendigt, eller?
Ja, alltså, jag tycker att det är bra i grunden. Mm. För att det har kommit så mycket mer produkter. Och så mycket mer... alltså det liksom forskas mycket mer på det. Det blir fler mjölsorter som liksom blir tillgängliga som man kan köpa i vanlig butik. Så att, på det sättet är det jättebra.
Föran är väl om producenter eller folk som driver verksamheter och säljer mat bara tror att det är en trend och att det inte är så noga.
Exakt.
Då blir det ju farligt för dem som verkligen är sjuka.
Ja. Ja, men typ när jag fick min diagnos och sa att så här, jag har celiaki på typ restaurang, så var det ju oftare som folk var så här, alltså super, super noggranna och sa okej, då kan du typ inte äta här. Alltså, och det är ju på ett sätt tråkigt, men också ganska skönt, för då vet man ändå att det är så här, när man får sin mat så är den safe.
Mm.
Men alltså, nu får jag ganska ofta frågan, det är ju vetemjölig såsen, men är det okej, det är bara en matsked. Ja. Man bara, nej.
Nej, men det är det som är skillnad. Min mamma är allergisk mot vete.
Mm.
Och hon kan ju till och med liksom, när hon är nära ett vetefält så känner hon, och hennes, liksom, det som händer när hon äter vetemjöl är att det börjar klia på hela kroppen liksom. Mm. Så att hon kan ju till och med liksom, ta en allergitablett och äta en bit kaka hon kommit på, för att då så kan man inte göra jämt, men ibland gör hon det liksom. Så det där är ju liksom en allergi.
Ja.
Och då är det så här, då kan hon, när de säger så här, det är en matsked i såsen, då kan hon avgöra så här, okej, är det värt det, eller ja, men det kommer nog gå. Mm. Men har du celiaki, då är det ju inte så.
Nej, verkligen. Så det är ju, alltså man vill ju inte tappa den här noggrannheten. Mm. Det är väl det som är faran med trenden. Att så här,
men du, om man vill baka glutenfritt, om man vill säga att nu ska jag få gäster till ett kalas. Vad, alltså så här, konkreta grejer, vad behöver jag tänka på för att kunna baka till den här personen som har celiaki?
Ja, men man kan säga att inom den glutenfria bakningen så finns det två ganska starka liksom grenar. Antingen så kan man baka helt naturligt glutenfritt, och då bakar man med rena mjölsorter, typ majsmjöl, rismjöl, durramjöl, bovetemjöl. Eller så kan man köpa något som heter glutenfri mjölmix.
Mm.
Och det är inte samma sak som liksom vetemjöl. Man kan inte bara byta det rakt av.
Den oftast. Frågan har många ställt.
Mm. Ja. Mm. Och så här, i typ så här en pannkaksmet eller några enklare smetar, så går det ganska ofta att byta i princip rakt av vetemjöl mot glutenfri mjölmix. Men så fort du ska göra en deg av något slag så går det inte att byta rakt av, utan då måste man ha ett anpassat recept.
Mm.
Men det är ju alltid lättare att köpa en glutenfri mjölmix än vad det är att köpa rismjöl, majsmjöl, santangummi, fibrusk.
Mm. Men är de här mjölmixerna typ en mix av olika sådana mjölsorter och sen typ lite, vad är det man kan lägga till? Santangummi och fiberhusk?
Fiberhusk eller syljonfröskal. Alltså, det finns ju ganska många olika sorters mjölsorter, eller mjölmixer. Och de innehåller olika saker. Och vissa är liksom renare än andra. Mm. Vissa innehåller fler e-ämnen. Och vissa är helt bara clean. Okay. Liksom. Så det är ju då kritiken mot de här mjölmixerna. Att de är, innehåller e-ämnen. Vissa innehåller till och med socker, vilket är konstigt. Okay. Så det är ju lite fusk, typ.
Men det upplever det ofta så här, när man ska hitta så här alternativa ingredienser. Det ska alltid vara något... annat.
Tillsats.
Någon tillsats. Även när det kommer till så här veganskt. Eller när det skulle vara veganskt och glutenfritt. Typ havremjölk.
Mm.
Det ska alltid vara extra grej. Det verkar vara väldigt svårt att ta fram produkter som är helt rena.
Ja, jag har själv jobbat med det nu. Alltså, just att ta fram liksom, en helt ren glutenfri mjölmix.
Mm.
Och det är svårt. För att de här tillsatserna finns ju av en anledning. Ja. Att det blir... man kan återskapa de här glutentrådarna som man går miste om lättare med liksom olika tillsatser. Och sen så kan man också fördiskussa vad är en tillsats egentligen? Mm. Till exempel santangummi räknas som tillsats för att den har ett E-nummer, för att det är en naturlig produkt som blir behandlad kemiskt, alltså i en liksom maskin eller vad man säger. Men det tillsätts inget, alltså det är inte liksom kemikalier i den, utan det är bara att den liksom, behandlas på ett visst sätt som inte är att man typ plockar det bara och malar det, utan alltså, man omvandlar råvaran. Men det är fortfarande en liksom naturlig produkt. Men då, i och med att den behandlas kemiskt, så får den ett E-nummer och då är det inte längre naturligt. Så att det är också så här en liksom... Ja, men fråga om vad är naturligt och inte. Mm. Bakpulver räknas inte heller som ett naturligt.
Ja, det är sant.
Nej, alltså, det är ganska naturligt.
Ja. För det finns ju en del E-nummer som representeras av typ insekter, och det är, så här, det är väl naturligt?
Ja, ja. Ja, E-nummer är ju bara en liksom, ett benämning, eller ett europeiskt liksom, ja, men samlingsnamn, ja. Alltså, en kod.
Ja.
För en viss råvara. Så att, ja, men så att, om man tillbaka till frågan. Om man då ska bjuda någon som har celiaki, så skulle jag rekommendera att börja baka något med mjölmix. För då går du till affären, du köper din mjölmix, det är en grej du köper. Liksom. Och sen hitta något bra recept med en mjölmix.
Och just den mjölmixen då, eftersom att det verkar som att det skiljer sig?
Ja, alltså många mjölmixer, man får ändå ungefär samma resultat. Mm. Men det kan bero lika mycket kanske på att recepten är ganska liksom svår att misslyckas med. Typ en pannkaksmet, så här, det blir oftast bra. Liksom. Mm. Eller en sockerkaka. Liksom. Så att börja med något liksom enkelt och något på mjölmix, så är det ganska svårt att misslyckas.
Eller så går man in på din blogg.
Eller så går man in på min blogg.
Men jag tänker också, för att jag har ju, det som är glutenfritt på min blogg är ju naturligt glutenfritt då.
Ja.
Där det nästan är så här att jag kommer på efteråt att oj, här hade jag ju faktiskt inget mjöl.
Mm. Och det kan man också göra.
Så det behöver ju inte vara svårt egentligen liksom, att det behöver vara liksom svårare.
Nej, nej, absolut. Det här är ju om man vill göra något som egentligen innehåller vetemjöl.
Ja, men
om
du gör en sockerkaka eller någonting.
Ja,
som liksom,
exakt. Men det finns alltså, maränger, biskvier. Det finns ju jättemycket saker som inte innehåller gluten från början.
Men när det kommer till just biskvier, alltså det har jag ofta tänkt på, att när man liksom hittar sådana recept som är glutenfria av sig själva, då är det ofta så att det ska alltid vara nötter eller kokos i.
Det är,
och det är det
sant.
Som jag kan bli så här, och då så får jag alltid en kommentar om så här, jag är allergisk mot kokos, eller jag gillar inte kokos, eller jag är allergisk mot nötter. Och det känns... Varför är det så?
Camilla vill att hennes recept ska, alla recept ska vara för alla hela tiden.
Ja, för jag ska vara så, för jag älskar att vara inkluderande. Jag är en väldigt så här, people pleaser.
Ja. Men du har ju så här, tusentals recept. Alla måste inte vara för alla.
Nej, men det är ganska nice om man kan baka något och bjuda alla på det.
Ja, men det
minns mitt event.
Ja, det var otroligt. Det var så fint. Camilla hade ett event och jag sa att jag skulle komma, bara typ, alltså DMade. Och då bakade Camilla typ allt glutenfritt, bara för att jag skulle komma.
Ja, men jag
det
vill
var
inte
så gulligt.
Nej, men alltså, det är inte det tråkigaste som finns. Du kommer till ett event, alla äter, och du står i ett hörn och kollar på.
Men jag räknar ju med att jag kommer stå i ett hörn och kolla på, för jag räknar inte med att någon kommer baka
glutenfritt. Du ska inte behöva räkna med det. Mm,
så gulligt att
men väldigt, gör du alltid så att du DMar lite så här low key, jag kommer?
Nej, alltså jag blev ju typ starstruck när du svarade med DM, så att alltså ja, så att det var ju mest bara att jag träffade mig, vi hade typ skrivit något några dagar innan, eller det var någonting, så att jag var så här, by the way, jag kommer också, det vore kul.
Vad var det här för event?
Med Lumix.
Ja, just det kommer jag ihåg.
Och det var nog första gången vi sågs, eller hade vi sett någon
gång
innan?
Nej, jag hade sett innan. Det var därför jag blev starstruck när du svarade.
Gulligt.
Men, ja, nej.
Okej, så du brukar inte behöva meddela innan. Hur gjorde du på kalas som barn då?
När jag var väldigt liten, så brukade mina föräldrar ringa innan till de andra föräldrarna och fråga vad som det skulle bjudas på. Och sen göra en liten påse med liksom motsvarande. Så typ en påse med korvbröd och en godispåse med saker jag tålde och typ lite kakor.
Alltså, som du fick dem hemifrån då till kalaset.
Alltså, vilka
men vad
föräldrar?
Gulligt av dina föräldrar.
Ja, väldigt gulligt. Alltså väldigt, väldigt gulligt. Men, och
för jag tänker att det ansvaret ligger på så här barn, kalasbarnets föräldrar.
Ja, kanske egentligen. Men jag tror också att det var så mycket... Liksom, alltså, nu är det ganska vanligt att folk har olika allergier och matpreferenser. Mm. Det kändes som när jag var liten att så här, det var bara jag i min klass som inte hade något jag inte tålde.
Liksom. Och det borde egentligen vara lättare att ta hänsyn till en person än 10 personer som
sant.
Har olika
sant.
Mat.
Men när du hade kalas då, fick alla glutenfritt då?
Mm. det fick absolut.
Ja.
Alltså jag har ju aldrig bakat med vetemjöl i princip.
Nej.
Det var därför också det gick så dåligt hemkunskapen. För
jag
att
tänker jag, även när du var så liten, att, alltså när du var 5-6, när ja, liksom, kanske ja, din mamma bakade till kalaset. Liksom.
Ja, nej, men det var alltid glutenfritt. Men jag tror att vi körde mycket så här glass och maräng. Alltså, ja, som smart, är naturligt glutenfritt.
Men du, jag är lite nyfiken på, alltså, vilka är de största fördomarna som du möter liksom, när folk pratar? Alltså, dels att ha den här sjukdomen och dels kring bakning.
Ja, men generellt så är det så här, att glutenfritt är torrt och tråkigt.
Mm.
Och det tror jag kommer jättemycket från dels de här svartvita broschyrerna som liksom på något sätt det här glutenfria härstammar ur. Det var typ det första jag sa till min förläggare då när vi skulle börja göra min första bok. Att så här, det enda jag vill är att det inte ska se glutenfritt ut.
Mm.
Och hon bara, va? Vad menar du? Nej, för att alla, om man säger att det ser glutenfritt ut, det är liksom synonymt med att det är tråkigt, ja, och grått.
Och färglöst liksom.
Ja, ja. Så att jag vill ju verkligen göra recept som är... Alltså som alla ska kunna äta och tycka är jättegott. Mm. Inte så här, det här var gott för att det var glutenfritt. Nej. Utan det här var gott, ja, punkt. Liksom. Mm. Det är så konstigt att man ska ha den lilla klausulen. Så att det är en jättevanlig fördom. Och sen kanske att det är liksom krångligare än vad det är.
Mm.
Att folk är lite avskräckta från att baka.
Mm.
Och det kan jag förstå, för att så här, om man en gång bakar glutenfritt och följer ett recept som inte är bra, då blir det väldigt lätt väldigt kladdigt eller torrt. Eller så här, att liksom blir inte så bra. Det är ju lättare att misslyckas kanske med glutenfritt. För att det är lite svårare. Det är inte så traditionellt. Man är inte van att baka glutenfritt.
Nej.
Men om man har ett bra recept så är det inte alls svårare. Alltså det hänger ju bara på att det är ett bra recept från början.
Men det här som Camilla nämnde, jag vet inte om du fick svara på det. Men det här att det ska vara som kokos eller nötter eller något, ja, så här liksom.
Alltså, nötter är ju en superbra substitut till vetemjöl, typ mandelmjöl eller hasselnötsmjöl. Dels för att de är ju ofta väldigt saft, eller det gör väldigt saftigt, för det är liksom ett ganska fett mjöl. Och sen för att man kan göra liksom nötbottnar. Nötbottnar hänger inte på att det ska vara vetemjöl i dem. Mm. Så ibland är det lite vetemjöl i. Men de blir ju bra utan vetemjöl också. Mm. Så att mycket naturligt glutenfritt innehåll, eller är liksom baserat på nötter eller kokos.
Mm.
Och det, så här, det kan man ju antingen embracea och bara, fan vad fett att man kan göra bra tårtbottnar med nötter utan gluten.
Mm.
Och sen kan man ju också få då så här, men jag tål inte nötter.
Mm.
Och då kan man ju baka liksom, göra liksom en icke-nötbotten istället.
Ja. Eller typ av solrosfrön, eller liksom, det finns andra typer av...
Just
det är sällan som någon är allergisk mot alla nötter eller alla typer av...
Ja, man brukar liksom kunna hitta,
ja,
någon.
Ja, absolut.
Men det här med att, så här, det här med att torrt och glutenfritt verkar vara synonymt i mångas huvuden.
Ja.
Alltså varför blir det lätt torrt? Eller blir det ens det?
Ja, för att så här, när du gör en glutenfri deg, det är oftast liksom degar som blir som genererar torra bakverk. Som sockerkaka och kladdkaka och så, det blir oftast inte så torrt. Men det är för att glutenfria degar är kladdiga. För att glutenfria mjölsorter absorberar inte lika mycket vätska som vetemjöl gör. Så att då tänker liksom en person som inte har bakat glutenfritt förut att oj, degen är superkladdig, vi måste ha i mer mjölmix eller mer rismjöl eller potatismjöl. Så att man liksom mättar degen ofta allt för mycket och för att kunna hantera den. Och det gjorde jag också jättemycket i början, för man tänker så här ska inte en deg kännas.
Nej.
Men om man vet om att en glutenfri deg ska vara kladdig och lös liksom, då blir det inte torrt. Så det är ofta bara att man själv... Ofta står det så här, knåda degen, tillsätt lite mer mjöl om den känns kladdig. Och det tänker man gäller även för glutenfritt, men det gör verkligen inte det. Så att istället kan man typ blöta händerna och liksom knåda med blöta händer, för då fastnar inte degen på dem. Eller ha en silikonbakmatta så att det inte fastnar i bordet. Eller till och med olja in händerna när man rullar ut bullar och så.
Okay.
För att det inte ska fastna.
Det är smart, det gör jag med vanlig vetedeg också. Mm. Alltså det är ett bra tips.
Det är skitbra.
Men vilket tycker du är svårast? Eller liksom, är det brödbaket eller är det sötkaksbaket? Liksom? Vilket är roligast och vilket är svårast?
Sötsaksbaket tycker jag är absolut roligast. För att det är dels mycket piffigare. Jag tycker det är väldigt kul att hålla på och dekorera och pynta och så. Som sagt, det ska vara färgglatt, det ska vara...
Café-jättegull.
Exakt.
Med glitter som
exakt. Ja, men det ska liksom se härligt och gott ut. Och sen så blir, är det också väldigt tacksamt ofta att baka sötsaker, för det blir ju väldigt ofta gott. Liksom. Mm. Bröd är svårare, absolut. För att man kan inte liksom slänga in massa Nutella och så blir det gott ändå. Liksom. Utan det bygger
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker på att brödet i sig eller så är bra. Men det är också kul som en utmaning. Liksom. Men jag bakar absolut mer sötsaker och så, än vad jag bakar matbröd. Även om jag vill, alltså jag vill bli bättre på att baka matbröd. Men det är liksom ett annat tänk.
Ja.
Nu har jag hållit på jättemycket försökt få fram ett bra recept på en så här basic limpa som ska vara vanlig, så här, men vanlig formfranska.
Ja.
Och det, har...
det låter jättesvårt glutenfritt faktiskt.
Ja, men alltså, det, och det har tagit så många försök. Mm. För att det, liksom, det, man har också en väldigt bestämd bild av hur en vit limpa ska vara. Ja.
Mm. Men det är också, för vi har ju fått lite frågor om det. Hur får man ett glutenfritt bröd så här luftigt?
Ja,
och härligt,
fluffigt liksom.
Ja, precis. Alltså, det är det man vill ha. Har du kommit, är receptet klart?
Ja.
Vet du nu vad det är det hänger på?
Ja, jag vet exakt vad det hänger på.
Vi får se receptet. Helt ärligt, majoriteten av alla frågor vi fick var så här, kan vi få receptet på det här? Har hon ett recept på det här? Recept på det här? Bara, vi brukar liksom sitta och rabbla recept.
Nej, men jag tänker
googla. Det finns
ja, googla på ditt namn skulle jag säga, för du har ju en uppsjö av glutenfria recept.
Ja.
Men jag tänker bara liksom rent principiellt, vad är det hänger på för att man ska lyckas?
Ja, alltså det finns en ingrediens när det kommer till glutenfri bakning som är liksom key, och det är malda psylliumfröskal.
Vad är det?
Det kallas ofta fiberhusk. Fiberhusk är ett varumärke, det är inte en produkt. Utan fiberhusk har bara tagit malda psylliumfröskal och kallar det för fiberhusk. Men, så det är alltså synonymt. Men det är en, ett frö, helt enkelt ett skal från ett frö som man maler eller köper malt, och som är jättebra på att absorbera vätska.
Är det lite som linfrön?
Nej.
Det ser ut som ett mjöl.
Ja.
Okay.
Alltså det är fint som ett mjöl.
Ja, men det, jag vet själva produkten, men jag tänker så här, den här funktionen med att den suger upp, för linfrön suger också upp vätska.
Ja, men alltså det här suger upp alltså enormt mycket vätska. Okay. Så att om du har en matsked fiberhusk i en hel kanelbulldeg så gör det hela skillnaden. Liksom. Mm. Då blir den hanterbar och man kan knåda och rulla. Och så. Mm.
Det minns jag första gången jag skulle använda det. Jag förstod liksom inte det.
Nej.
Så man tog ett par tesked där liksom en, liksom någonting, och det bara så blev en stor klump.
Ja, det blir liksom helt stenhårt.
Ja, men, så att jag har en sån här låda som jag har haft i kanske 5 år, för att det är så otroligt lite man behöver.
Ja, men det är jättebra. Och det, hela nyckeln är att man börjar med att göra en degvätska, och sen tillsätter man fiberhusken och rör ut den så att det blir liksom en gelé. Och då när du har en gelé som du tillsätter mjölsorter till, då kan du liksom hantera degen hela tiden.
Mm.
Medan om du har mjölsorter som du tillsätter vatten, då blir det ofta väldigt kletigt. Och då kan man inte heller tillsätta fiberhusken i efterhand.
Mm.
För att då absorberar den jättekonstigt. Man måste liksom först göra degvätska med fiberhusk och sen tillsätta mjölsorterna.
Som en fördeg nästan. Liksom.
Ja, men typ.
Ja.
Och det är liksom verkligen nyckeln till så mycket glutenfri bakning. Mm. Att alltid,
bra
alltid
tips.
Börja med degvätskan, fiberhusk och sen mjölsorterna och resten.
Men om man pratar om mjölsorterna, det finns ju då väldigt många, alltså mandelmjöl och kokosmjöl och sånt vi pratade om innan, och så finns det ju teff och durra, bovete, alltså som man... När man inte själv bakar gluten, för speciellt jag som inte bakar bröd och så här, så är det ju liksom konstiga ord. Och ibland har jag köpt hem de här och så har jag försökt göra någonting en gång och så blev det hårt som en sten. Och sen så står det så här 8 paket skafferiet i åratal.
Ja.
Men ska man blanda de där? Vad gör de? Hur är de olika? Liksom?
Ja, men man kan dela in dem i 2 huvudkategorier kan man säga. Och kanske mest baserat på hur stärkelserika de är. Så att de finns de här liksom ljusare, mer stärkelserika mjölsorterna som är till exempel rismjöl, potatismjöl, majsmjöl majsena, eller så här, majsstärkelse och tapiokamjöl. De är alla väldigt, väldigt stärkelserika och funkar jättebra att använda i ja, men enkla smetar. Alltså så här, sockerkaka, pannkaka, den typen av bakning. Sen finns det de här lite grövre mjölsorterna som är till exempel durramjöl, bovetemjöl. Bovete är glutenfritt, det är en ört, det heter bara samma som vete.
Förvirrande.
Jätteförvirrande, ja. Men det är glutenfritt. Men teffmjöl, glutenfritt havremjöl som är lite grövre. Och där, min favorit där är bovetemjölet. Och det är lite, kan folk ha olika åsikter om. Vissa tycker att det har en konstig bismak. Jag tycker att det är, jag tycker inte att det gör någonting. Och jag tycker framförallt att man inte ska avskräckas från bovetet, för att man kan ha i lite grann av bovete och sen fylla ut med andra mjölsorter. För att bovetet i sig har en så otroligt bra bakegenskap. Det kan verkligen efterlikna de här glutentrådarna och göra en deg elastisk. För det är nästan det man vill helst. Liksom. Att degen ska bli elastisk och man ska kunna knåda och arbeta den bra. Men så att jag brukar alltid tänka att man ska ha lite av de här stärkelserna och lite av liksom de grövre mjölen. Och sen ska man också tillsätta till exempel fiberhusk eller santangummi eller guarkärnmjöl, som är liksom det här sista stabiliseringsmedlet, eller man säger, som gör att degen faktiskt håller ihop och som samlar upp vätskan och så.
Men det låter inte någonting som man liksom testar sig fram hemma om man inte liksom jobbar som receptutvecklare. Man måste nästan så här hitta färdiga recept, någon som har tagit fram den här mixen av vad som funkar.
Ja, och jag har verkligen experimenterat med det. För att alla mina böcker innehåller liksom glutenfri mjölmix som ingrediens. För att jag tycker att det är det absolut enklaste att baka med. Men då har jag fått väldigt mycket frågor om så här, vad ska man göra om man vill göra en egen glutenfri mjölmix? Eller jag vill inte ha den i butik. Och framförallt också när jag skulle sälja mina böcker utomlands. Då var de så här, okej, what's gluten-free flour mix? Alltså, är det samma sak i Tyskland som det är i Sverige?
Och det är det väl inte, antar jag?
Nej. Eller det är hyfsat lika, men det är absolut inte liksom bara utbytbart.
Nej.
Så då fick jag sätta mig och så här, okej, vad är det egentligen? Alltså, hur gör man den bästa glutenfria mjölmixen? Och den har jag liksom verkligen experimenterat fram. Och den kan man googla på, den finns på köket.se. Smilla och mjölmix borde den komma upp.
Men kan man göra den då en stor jäkla batch och ha hemma? Och men funkar den till allt då? Eller till, eller till alla bröd? Eller liksom?
Den funkar framförallt till alltså alla recept som där det står att det ska vara glutenfri mjölmix. Så funkar den. Så den motsvarar det man köper i butik.
Så även om det skulle så här, vi säger att det står i något recept Lilas mjölmix eller så står det Finax någonstans, då är det så här, du kan ha den oavsett vad.
Alltså, jag kan inte gå i god för alla recept. Men absolut att det, så här, alla de här mjölmixarna som finns redan på marknaden påminner väldigt mycket om varandra. De ska vara typ likadana. Sen kanske någon har bättre näringsinnehåll eller någon är mer naturlig eller någon, ja, men, att de liksom är lite olika i grunden.
Det jag har fått lära mig är att till exempel Finax, den innehåller mjölkprotein eller vad det är.
Yes.
Men det gör inte Lila. Så om man till exempel vill baka veganskt och glutenfritt, då är det Lilas som gäller. Jag vill bara kolla.
Sen är också en bra...
Din då? Har den någon mjölk...
Nej, den är super clean. Ja, det är verkligen bara liksom rena ingredienser som man också kan hitta i vanlig butik.
Det kanske är lika bra att göra den egen bara, så har man
Men jag tänker om man gör en rejäl liksom, så att man har, så behöver man, så är inte det så jobbigt. Det är som att göra en müsli eller någonting.
Ja,
så
exakt.
Har man liksom...
Sen bara förvarar man den i en tätslutande burk. Men den är ju liksom, den är toppenbra om man ska baka söta bakverk eller liksom, ja, men sådana saker. Men, och typ kanske frallor. Men om du ska baka liksom ordentligt ett så här grövre bröd, då är det mycket bättre att baka med liksom bovetemjöl, durramjöl, teffmjöl och ha liksom de här olika mjölsorterna. Chiafrön är också jättebra att baka med när det kommer till glutenfritt.
Ja, men det kan jag tänka mig, för de sväller ju upp också och blir så slimiga.
Exakt. De har liksom lite samma egenskaper som fiberhusken där.
Ja.
Men det här med att ha fiberhusk och så, gäller det även till exempel om man vill baka lite sötare mördegskakor eller kolakakor? Ja. Är det liksom samma tänk? Jag tänker så här, degen där, ska den vara torr eller ska den vara kladdig?
Alltså, när jag utvecklar recept så brukar jag tänka på liksom tre komponenter, man säger. Det är dels att så här, det ska, alltså bakverket ska få en bra konsistens i slutändan, alltså en önskvärd konsistens.
Och då menar man motsvarande dess glutenrika motsvarighet.
Ja, exakt. Alltså det du förväntar dig. När du bakar en mördegskaka så vill du att det ska bli som en mördegskaka. Och sen vill man ju att det ska smaka gott också. Men sen tycker jag att en tredje grej som är jätteviktig är att det ska vara liksom härligt att baka det. Alltså att själva proceduren av att baka ska inte vara svår.
Nej.
Och det är ofta ett problem när det kommer till glutenfritt. Att så här, även om liksom resultatet blir jättebra så kanske det var skitkladdigt och jobbigt att ta sig dit. Mm. Så det lägger jag jättemycket vikt vid. Och där är fiberhusken väldigt, väldigt bra för att den gör degarna mycket mer lätthanterliga.
Mm. Vad är fara med att ta för mycket då? Vad kan hända, vad kan den göra för att förstöra?
Ja, men det är ju liksom fibrer i grund och botten. Så att har man för mycket fiberhusk i en liksom ljus kaka så blir det lite så här weird konsistens i att den blir liksom fiberig. Alltså det är ju som att ha i... Ja, men man har tillsatt ju fibrer liksom i något som egentligen...
Det här kanske är en jättedum fråga. Mm. I och med den fiberrika kosten, besöker du toaletten ofta?
Nej, det gör jag inte.
Tvärtom, det är väl det man inte gör om man äter mycket fiber, eller? Ja, men, då blir man väl hård i magen om man äter för mycket fiber?
Jag tänkte om det kanske kör igång systemet eller något.
Alltså, generellt så är det glutenfritt innehåller lite fiber.
Det är roligt att du tror att det här skulle beröra henne. Så här, hon har levt med sina kina livet. Det här är så här, det här är hennes frukostsnack.
Ja, liksom. Du kanske inte har något annat att relatera till, men jag bara undrar.
Nej, men det är en relevant fråga. Men och faktum är att det är ganska svårt att få i sig tillräckligt mycket fiber när man äter glutenfritt.
Okay.
För de mesta färdiga produkterna, alltså pasta, bröd och så som du köper i butik, är väldigt liksom stärkelserika. Att man använder snarare liksom stärkelser för att få ihop bröden och inte så mycket fiber alls.
Mm. Så det finns inte så här fullkorns glutenfri pasta?
Nej, men det är det som är så svårt. Alltså, fullkorn är ju liksom råg. Så att de här fullkornsprodukterna som finns med glutenfria är inte alls lika näringsrika som liksom vanlig fullkorn.
Så ni måste egentligen äta mera grönsaker och sånt för att få i liksom...
Ja, alltså... eller det jag brukar säga att så här, om man äter en varierad kost så är det fine liksom. Men det är att, alltså det, man kan ju köpa så typ så här, en lingongrova eller det kanske var ett jättelångt exempel, men så här, ett grovt bröd, jag är jättedålig, jag ska nu ge ett exempel på ett nyttigt bröd, väljer lingongrova. Nej, men ni fattar, ett mörkt bröd. Jag är glutenintolerant, jag har inte så bra koll på det, men det kan du äta också, det är väldigt nyttigt bröd liksom. Men den glutenfria motsvarigheten är väldigt liksom vit.
Men med tanke på det, jag brukar ofta göra ett filmjölksbröd hemma.
Mm.
Och för länge sedan så var jag dum nog och trodde att så här, havregryn är nyttigt. Eller inte nyttigt, glutenfritt.
Mm.
Och så bara, nej, jag kan inte köpa vilket havregryn som helst.
Nej,
och alltså, så är det glutenfritt.
Det där är ju också en lite tolkningsfråga. Havre i sig är glutenfritt. Man trodde väldigt länge att havre inte var glutenfritt. Det, det klassades som icke-glutenfritt. För att man testade havregryn och påfann gluten i det.
Mm-hmm.
Men sen kom man fram till att det är bara för att havre dels odlas ofta i kontakt med vete, så att när det blåser på fälten så blåser det in i varandra.
Okay.
Det skördas med samma maskiner, det processas med samma maskiner. Så att ett vanligt havregrynspaket får innehålla upp till 5% av andra spannmål, vilket det ofta gör. Så att i ett havregrynspaket så kanske det är 5% vete, och för mig som har celiaki så blir det dåligt.
Liksom. Vart det går din gräns liksom? Din personliga, jag förstår att det är väldigt olika.
Men det finns en väldigt tydlig gräns. Saker måste innehålla mindre än 20 ppm gluten för att få kallas glutenfria.
Parts per million.
Det får innehålla max 20 ppm för att få klassas som glutenfritt.
Så det är typ 0,002%?
Ja, det är väldigt, väldigt lite.
Och en vanligt paket innehåller 5%?
Ja, så det är verkligen, verkligen stor skillnad. Liksom.
Ja.
Gud, jag lär mig så mycket. Jag sitter och suger upp en som en svamp.
Ja, men så det är därför till exempel vissa sorters till exempel havremjölk är glutenfri och vissa inte det. För att då har de använt liksom ren havre. Mm. Och den här rena havren då, då kan man garantera att den har odlat separat, den har behandlat separat, den har varit i en liksom, fabrik som inte behandlar andra spannmål. Så att, och uppmäter också inte då ens 20 ppm gluten.
Är det därför, nu kommer vi till en socioekonomisk fråga,
ja.
Är det därför glutenfritt är dyrare? För att det kräver, inte bara, det handlar inte om att det bara skapar en ny produkt, utan den kanske behöver en helt egen anläggning för att produceras.
Ja, alltså för att du ska få kalla någonting glutenfritt så måste du kunna uppvisa jättemycket steg i, inte bara så här att liksom, ja, men vi har inte haft någon gluten i det här. Utan till exempel, du måste liksom testa varje ingrediens. Så det majsmjölet du använder måste du testa för att se att det majsmjölet inte innehåller mer än 20 ppm gluten. För att så här, alltså små mängder gluten kan ju sippra in överallt. Mm. Liksom mjöl, vetemjöl är ett damm. Mm. Alltså det kan
så det finns liksom i...
Det är därför också står så här, kan innehålla spår av gluten på typ alla produkter.
Men det innebär inte att allt, så till exempel vi pratade om Daim.
Ja.
Så det, då därför står det på till exempel Daim.
Ja, för att de som producerar Daim producerar även andra saker typ, alltså, som innehåller kexbitar. Och då kan man inte garantera att det inte har liksom spilts över.
Mm.
Men man har aldrig kunnat påvisa, jag tror att det är så här, man kan kolla på Livsmedelsverkets hemsida, men jag har för mig att man aldrig har kunnat påvisa gluten i något där det står kan innehålla spår av gluten.
Mm.
Men det kan fortfarande innehålla spår av gluten.
Ja, och de vill ha ryggen fri såklart.
Ja, såklart. Ja. Men det är en väldigt stor liksom, fråga för folk med celiaki. Så äter du kan innehålla spår av gluten eller gör du inte det? Liksom.
Okay.
Så därför kan man aldrig, om man gör ett recept med...
Är det olika status? hur gluten är du?
Liksom? Ja, men det är också en konstig, för så här, alla ju som har celiaki är väl lika gluten. Men det är... Man kan ju råka ha otur och råka äta just den daimbiten där det kanske hade spills över lite.
För jag är ju, trots att jag inte har celiaki, är jag med i de här glutenfria grupperna.
Mm.
Och som jag har förstått det, så ofta så, jag älskar att bara läsa, men det ofta kommer upp så här, jag kan äta det här, kan ni äta det? Eller så, här, så det verkar ändå som att det råder ingen liksom så här tydliga riktlinjer för så här, det här kan du äta, det här kan du inte. Eller vissa grejer är så här självklara, men andra är det lite...
Ja, alltså, men det finns ju tydliga riktlinjer. Alltså, så här, är det under 20 ppm så kan man äta det om man har celiaki.
Mm.
Det är liksom bestämt, om man säger. Men sen så, dels reagerar ju alla olika. Alltså, jag har ganska mycket bakkurser för barn. Och då är det vissa som är så här, jag har aldrig varit med om att jag har ätit gluten. Vilket man ju kan tänka, så här, någon gång har du nog fått i dig gluten av misstag. Alltså om du har levt 8 år. Liksom. Mm. Och medan andra är så här, en gång fick jag i mig en brödsmula och svimmade. Så att, och då kan man ju tänka sig att så här, då, därav de här frågorna om gruppen är så här, jag kan äta Daim till exempel, kan ni det? Men det blir ofta ganska hetsiga diskussioner när folk lägger upp så, för att man kan inte bara säga så här, jag kan du? För att så här, antingen innehåller gluten eller så är det inte det.
Okej, okay. Wow. För jag kan säga så här, när jag jobbade natt i tunnelbanan, älskade att sitta och läsa. De här diskussionerna.
Jo, jag vet. Det kan verkligen bli hetsig stämning.
Ja, så länge man inte själv är med i den hetsiga stämningen. Det är jättekul att läsa. Ja. Men man lär sig väldigt mycket om hur verkligen. Det är att leva med celiaki.
Ja, det är en intressant grej som har poppat upp nu på sistone. Som är att, för det ska ju för alla plastengångsartiklar ska ju förbjudas.
Ja, just det.
Och då försöker ju olika företag hitta alternativ till det.
Mm.
Och så, förutom papper liksom. Och då har man nu hittat liksom, typ att man kan göra tallrikar och sugrör av vete.
Men.
Och det här är ju jätteintressant.
Ja.
Om, så här, kommer man som alltså, celiakist då, kunna äta på papptallrikar som är gjorda av vete?
Men så av allt kan man inte göra av annat. Alltså,
ja.
Känns...
ja, jag har fallit att de har sagt att man kan göra av typ så här, potatismos. Mm. Eller sånt, ja, men, tänk dig snabbmos, vad heter det?
Pulvermos.
Ja, men alltså, potatis har ju superbra stärkelse. Ja. Alltså, det blir verkligen hårt liksom. Så det kan jag verkligen tänka mig att man kan. Men det är som, alltså, där kan man ju snacka om en grej man inte tänker på, kanske som så här icke-glutenintolerant.
Nej.
Att man, så här, att den här tallriken är inte glutenfri, så vi kan inte servera på den.
Alltså, det här är varför det är så viktigt med representation i alla organisationer.
Ja.
Alltså, varje organisation behöver ha någon någon celiakist, någon muslim, någon svart, alltså oavsett vad. Man måste ha representation. För annars så man förbiser så här viktiga frågor om folks liv. Alltså, tänk om man bara säljer vetetallrikar och inga plats, så kan inte ni äta på dem.
Ja, men alltså, jag vet fortfarande inte hur det kommer vara. Alltså, i och med att det här inte finns än så kan man inte veta. Men det är ändå en intressant grej. Så här. Tänk om alla tallrikar du får på liksom snabbmatsställen i framtiden, kommer vi då veta? Det vore ju verkligen...
Alltså kundkretsen, de kommer ju...
Men då kommer det kommer bli samma sak som på Donken för 10 år sedan. Det blir så här, jag vill ha en McFeast på glutenfritt. Liksom. Då får man beställa glutenfritt emballage också. Liksom.
Ja, det ska bli intressant att se vart det utvecklar sig.
Ja. Men om man tänker så här, många har ett favoritrecept, en kaka som har funnits i familjen jättelänge, och man vill göra den glutenfri.
Ja.
Hur ska man tänka om man har ett recept och så vill man liksom göra om det?
Ja, men jag brukar göra så här. Först har jag kanske det grundreceptet som jag vill göra om. Och säg att det är ett bananbröd till exempel. Då brukar jag också sen googla jättemycket på så här, glutenfria bananbröd och så här, glutenfri banana bread. Och läsa hur andra har gjort.
Mm.
För ofta, alltså det mesta har gjorts glutenfritt liksom, på nätet någon gång. Och då brukar man ganska snabbt kunna hitta någon röd tråd i så här, ungefär så här borde man göra. Och jag brukar ta in liksom influenser från många olika recept.
Mm.
Och ofta skriver folk också så här tips liksom. Typ så här, jag tillsätter lite extra eller så här, ett extra ägg för att det gör den glutenfria smeten mer hållbar, eller så här, jag tillsätter det här och det här. Så att när jag liksom gör ganska ordentlig research inför varje recept jag ska göra. Och sen så liksom bara skriver jag ner så här, okej, men jag tror baserat på så här, det här originalreceptet jag har och vad jag nu har läst jättemycket om på nätet eller i böcker vad man nu har läst, så borde det bli bra om jag gör så här och så här och så här. Och sen testar jag det.
Mm.
Och ibland blir det toppenbra.
Mm.
Ibland blir det katastrof. Men oftast så här, har man ett bra grundrecept så, och har liksom läst på lite om hur andra har gjort det glutenfritt, så brukar det bli ganska bra. Och sen när jag sen gör mina recept, då gör jag så en gång. Och då har jag liksom något att utgå från.
Mm.
Och då kanske det blir så här, ah, men det blev bra, men det blev typ, det sjönk ihop lite, säger vi.
Mm.
Och det kanske så här, man skulle vara nöjd med om man bara gjorde det en gång, för man skulle bjuda på fika till någon som hade celiaki. Men jag vill ju att det ska vara perfekt. Liksom.
Mm.
Så då bakar jag samma grej, eller bakar jag samma grej igen. Och ändrar något litet, så här, ja men... det reset sig inte så bra, då kanske jag ska göra smeten lite mindre tung och tillsätta lite mer bakpulver till exempel, eller lite mer jäst eller vad det nu är. Och sen så håller jag på så där och bakar flera gånger tills jag känner att nu är det perfekt, och då lägger jag upp det eller gör något av det.
Mm. Men jag älskar ju nybakat bröd.
Mm.
Och jag har fördomen om att man inte så här, det glutenfria brödet kan man liksom aldrig så här på det här varma och så brer man på och så smälter smör. Utan det ska helst stå ett tag innan man skär upp det för att det ska hålla ihop.
Mm.
Är det så?
Det beror helt på hur man har bakat det glutenfria brödet. Om du vill att brödet ska ha en lång hållbarhet, då är det tyvärr lite så.
Mm.
Att så här, då bakar man det med ganska mycket fiberhusk ofta. Och då är det liksom fortfarande lite kladdigt när du tar ut det i ugnen. Men det sätter sig och blir liksom, får bra konsistens när det har svalnat. Då kan du skära upp det och då blir det liksom jättebra, men då är det ju tyvärr inte varmt längre. Det är ofta om du bakar liksom naturligt glutenfritt. Men bakar du med de här mjölmixarna så är det ofta att så här, det håller kanske inte lika länge, så det är liksom gott och saftigt och så i kanske 2 dagar.
Men det är som scones typ,
ja, men alltså, exakt. Så här, ja, men exakt.
De är goda den dagen och sen är det kört liksom.
Och då alltså om man bara har bakat mjöl på liksom ren mjölmix så är det ofta så. Men då är de ju toppen när det kommer direkt ut ugnen.
Ja.
Så att, ja, men scones var en jättebra jämförelse. Ja. Alltså så här, men det kanske är dumt att baka en hel så här, jättestor sats med massa bröd. Då brukar man få frysa in dem direkt när de har svalnat.
Ja, liksom. Ja.
Vilket man ju alltså, så här, absolut kan göra.
Mm.
Det är ganska bra.
Ja, så kan man bara ta upp och mikra liksom.
Precis, eller värma i ugn.
Bra.
Mm.
Men, ja, men det känns som att vi har gått igenom jättemycket frågor. Är det någonting som du vill tillägga om liksom, som du brukar få frågor om och som vi har missat att fråga? Och sådär?
Ja, men jag kan säga en allmän grej som är en liten varning.
Okay.
2 små varningar faktiskt.
Oj, ja.
Som jag tänkte på vägen hit. Att dels, alltså om man inte är van vid att baka glutenfritt så finns det 2 fällor man ofta går i. En är ganska självklar, men det är att man du köper ditt glutenfria mjöl, du gör ansträngningar, gör bra. Och sen ströbrör och formen. Och det är så, alltså det är så nära till hands. Men det blir ju, då kan man ju inte äta det om man har celiakit. Liksom. Så man måste också ha glutenfritt ströbröd. Eller till exempel kokos.
Jag använder aldrig ströbröd.
Nej. Inte jag heller. Nej. Jag fodrar formen med bakplåtspapper.
Ja.
Funkar super.
Ja, eller om jag smörjer bara med smör.
Mm.
Och ibland kanske pudrar jag med mjöl. Det ska man inte heller göra. Eller kakao kan man göra med chokladkaka. Men bra,
men
tips.
Inte ströbröd.
Nej.
Och sen också finns det ju mycket så här färdiga marsipanlock som du kan köpa i butik. Och de kavlas ofta ut med vetemjöl. Och det står jättelitet i ingrediensförteckningen. Så det ska man hålla koll på också när man ska bjuda någon.
Men om jag köper vanlig marsipan som inte är färdigkavlad,
ja, då är det inget.
Då är det inget. Nej.
Ja, och det kan man ju kavla med florsocker eller majsena eller någonting.
Ja, precis. Alltså potatismjöl brukar jag ta. Florsocker är väl att det kan bli lite kladdigt.
Precis.
Att det smälter. Men det är väl säkert därför de också har valt vetemjöl då, för att det inte... Men potatismjöl funkar eller majsena funkar.
Absolut.
Precis lika bra.
Yes.
Bra tips, det har jag aldrig tänkt
alltså, jag har lärt mig så mycket.
Ja, jag har också gjort det.
Jag har också suttit ganska mycket tystare än vad jag brukar, men det är för att jag
precis tänkte samma sak. Det var befriande för våra lyssnare att få höra en podd där du och jag inte bara såhär hela tiden.
Du har också lite snack och det älskar jag. Du är en underbar gäst för våran podd.
Men du har fått i uppdrag att spåna lite om en trend, så den kör vi in nu. Ska jag köra min?
Ja, du måste köra din jingel.
Har du hört att jag har en trendjingel?
Nej, det har jag inte. Jag har liksom inte hört din trendjingel.
Den är legendarisk. Hur kan du inte ha hört den?
Dan, 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 dan. Veckans spaning. Och veckans spaning är det Smilla Luk som står för.
Yes. Yes. Jag har två spaningar som jag har med mig. Och de är kanske inte super liksom, nya och unika. Men när ni frågar så här, vad är gruppiga trenden? Mm. Då finns det ändå två tydliga trender vi måste prata om.
Mm. Spännande.
Först och främst är det här naturligt glutenfria och hälsosamma.
Mm.
För att, och det här är en trend som har funnits länge och som är ganska stor. Men som vi pratade lite om i början, som jag ändå tycker är väldigt härlig, att så här, många äter numera glutenfritt av hälsoskäl.
Mm.
Och det gör att många glutenfria produkter har blivit väldigt nyttiga.
Mm.
Och det är ju också liksom härligt att man kan få... till exempel, det finns mycket så här linspasta och bönpasta. Det fanns liksom inte bara några år sedan.
När vi pratade om pasta nyss, tänkte jag, är det här liksom Guds gåva till er? Att det har kommit alla de här kikarspasta och liksom ärtpasta och allt som finns? Liksom?
Ja, men det är ju toppen för att många som bjuder på glutenfritt då... Mm. Tycker inte att det, alltså det, jag tror att det ligger längre bort för en person att så här, nu går jag till glutenhyllan och hämtar den här glutenfria spagettin än såhär, men jag köper linspasta för det är glutenfritt.
Alltså det är så konstigt egentligen att lins och bönpasta, den ligger bredvid den vanliga pastan, men alla glutenfria produkter, jag förstår att det är också lättare att hitta dem, men de ligger någon annanstans i något hörn i affären. Det är klart att jag inte hittar den då.
Nej, men absolut. Men det är liksom den första trenden som jag tänkt på, att det är också att många recept som kommer nu som är glutenfria är med att rena mjölsorter, alltså det är inte mjölmix utan de är liksom på bovete teffdurra typ. Och ofta liksom också veganska typ, att det liksom, man bakar ihop det här och gör liksom det som
en tycker du att det är bara bra?
Nej.
För jag tänker att just det där att det har blivit synonymt när jag tipsar om någonting, skriver att det är glutenfritt och de säger, är det nyttigt? Bara, nej, men du ser väl hur kolan och chokladen rinner på brownien här. Så bara, nej, det här är inte nyttigt. Nej. Att det liksom nästan har blivit synonymt med det.
Ja, men jag tycker så här, allt som kommer som är glutenfritt tycker jag i grunden är bra. För att ju fler grejer det kommer, desto större blir det och desto mer, alltså det blir ju en positiv spiral. Så att när det erbjuds också så tycker jag att det är toppenbra liksom. Mm. Men jag tycker inte man får tappa det här kolan och chokladen som ligger på brownie. Men det är kul att många kan äta glutenfritt och känna sig liksom hälsosamma och att de väljer det aktivt. Att det inte blev så här, det var glutenfritt fika och alla lite rynkar på ögonbrynen.
Liksom. Jag förstår. Ja.
Men så att det känns som att vi går väldigt mycket mot liksom det här lite mer hälsosamma glutenfria. Mm.
Tror du att det är en trend... Och i det menar jag att den är övergående, eller tror du att det här får stanna?
Jag tror... Gud vad svårt. Nej, men jag tror att det är här för att stanna liksom, i stort. Sen är det klart att det liksom, kan gå lite upp och ner.
Mm.
Men det känns som att folk blir mer och mer medvetna om vad de äter. Alltså se bara på så här vegantrenden som blir jättestor.
Mm.
Att det, jag tror vi går mot ett samhälle där folk tänker mer på vad de stoppar i sig. Jag tror pulvermoset är snart borta. Liksom, på den
men är det snällare mot magen att äta glutenfritt?
Alltså, om du inte har celiaki så är det inte liksom bevisat att det är bättre att äta glutenfritt. Sen är det ju så att mycket glutenfria produkter är nyttigare. Du går inte till en pizzeria och trycker i dig en pizza om du ska äta glutenfritt. Så att mycket saker som innehåller gluten är ju onyttiga. Och väljer du bort dem så får du ju en hälsosammare diet. Men en glutenfri sockerkaka är ju inte nyttigare än en vanlig sockerkaka.
Sen är det också så att gluten är ju också någonting som vi gärna äter för mycket av. Alltså man säger så här, jag mår dåligt av gluten. Jag kan inte äta pasta och pizza. Och det är ju för att portionerna vi sätter i oss av det där är ju enorma. Är du nere i Italien och får liksom en liten... pastaportion där, då är den ju helt rimlig och du kan äta den, och även om du brukar säga att du inte tål gluten, alltså att man är överkänslig vad det kan vara, så får man i det i rimliga mängder så fixar ju de flesta det som inte är sjuka liksom. Men att det är ju så här, mackor, pasta, pizza, det är sånt som vi gärna liksom äter för mycket av.
Verkligen.
Amatörteori kring
det. Det tror jag verkligen stämmer. Alltså. Ja, men och sen har jag en till trendspaning. Då. Och det är santangummit som stavas med X.
Ja.
När jag började baka glutenfritt, lite mer ordentligt kan man säga, så fanns det knappt. Liksom. Och sen har det kommit mer och mer. Jag kunde beställa händer från USA liksom, och det var liksom verkligen en så här specialprodukt. Mm. Men nu finns den i nästan alla vanliga livsmedelsbutiker. Ja. Och det är en så bra produkt. Alltså jag vill verkligen slå ett slag för santangummit.
Ja. Jag såg den första gången i butik för att jag har aldrig använt den. Och då stod den liksom bredvid gelatinet på bakhyllan. Så den var inte gömd i någon liksom glutenhylla eller sådär. Men jag tror att den är lite avskräckande. Alltså namnet är avskräckande för många. Ja. Tror du det?
Det tror jag absolut. Och också om ni har smakat på rent santangummi så är det fruktansvärt. Alltså det smakar diskmedel. Mm. Men du ska bara ha typ en tesked i så det ger ingen smak.
Vi pratade om santangummi i något avsnitt. Mm. Och då var det, det ser ut typ som bakpulver eller någonting.
Ja, precis. Ja. Och smakar typ lite som bakpulver. Alltså såhär, det är ju som i bakpulver, om du äter det så är det också jätteäckligt. Ja.
Men jag tog så mycket vispgrädden här ibland och jag fick slänga alltihop.
Tråkigt. Men, nej, men jag ser själv santangummi i många fler recept. Mm. Och jag tycker själv när jag bakar mer att det blir jättebra. Alltså det har en jättebra effekt på degen att den blir mycket mer stabil och elastisk.
Använder du det istället för fiberhusk eller kombinerar du?
Alltså oftast kombinerar jag. För fiberhusk är ändå... Alltså då kan du så här stadga en hel deg eller man säger. Och sen så brukar jag ha lite extra santangummi. Men jag vet inte helt ärligt om det är bara på grund av gammal vana eller om det är för att båda liksom behövs.
Men de är lite grann... Ja, men, motsvarande varandra, eller?
Ja, absolut. De fyller samma funktion. Sen kan jag tycka att så här, fiberhusken kanske gör degen mer, alltså mindre blöt. Alltså fiberhusken suger upp mer vätska. Medan santangummit gör degen mer elastisk. För att ni skillnaden på det.
Okej, jag förstår.
Men det är absolut en toppenprodukt som jag...
Och vad sa vi att det var? Liksom, var kommer den ifrån? Hur växer den?
Ja, men det är så här. Det finns glukos då, i majs och soja till exempel.
Som är en sockergrej.
Exakt. Ja. Som man utvinner. Som man låter jäsa tillsammans med en bakterie. Som heter någonting santan typ. Det är därför det sen heter santangummi. Mm. Och det är därför det också får då ett E-nummer sen. För att det är liksom inte, det är inte en råvara.
Så just det.
Men det är fortfarande en naturlig produkt som uppstår av den här jäsningen. Mm-hmm. Och det är det här man sen då liksom maler till santangummipulvret.
Okay. Och vad gummit, vad kommer det ifrån? Heter det rubber på engelska?
Nej, det heter gum. Alltså,
okej. Okay.
Okay. Finns ju många veganska recept också som så här för att binda ihop recept som man annars skulle vilja ha ägg i till exempel. Jag tror att vi pratade om det i marängavsnittet.
Ja,
minns du? Vi pratade om fransk maräng utan ägg.
Just det.
Ja, så den har många bra användningsområden.
Ja.
Men kul, jag måste införskaffa det där och bli lite mer experimentell, tror jag.
Ja, det känns som att det är ett väldigt intressant område att utforska. Så det blir ju ofta så här, när folk frågar så här, hur gör man ditt recept glutenfritt? Och då är jag så här, ja men ta lite glutenfri mjölmix. Och sen vet jag att man behöver lite mer än vad man behöver. Så att det brukar bli väldigt bra. Det är inte att jag liksom missvisar människor, men jag tror att jag nog kan ge väldigt mycket bättre glutenfria alternativ efter att ha pratat med dig. För det här avsnittet har varit så nyttigt för mig i alla fall. Jag har lärt mig också, så
och jag tror att många kommer vara superglada.
Verkligen.
Och som sagt, glutenpodden.
Yes.
Hittar man där poddar finns.
Ja.
Och googlar man ditt namn så hittar man alla dina plattformar.
Yes.
Tusen tack för att du kom hit.
Ja, men tack för att vi kom.
Det var så väldigt roligt.
Ja.
Och nästa vecka, då har vi en gäst igen.
Ja, Linn Utbult.
Linn Utbult som vann Hela Sverige bakar förra året.
Ja.
Och vi tänker prata med henne om väldigt mycket så här Hela Sverige bakar.
Ja, för det börjar ju nu snart igen.
Precis, slutet av september tror jag det kommer en ny säsong. Men precis som jag och Camilla säkert så har ni nog väldigt mycket frågor om så här bakom kulisserna grejer. Mm. Hur kommer man med? Vad händer?
Hur vinner man?
Och
vem är Linn?
Ja,
och vad
precis
gör hon idag, ett år efter att hon har vunnit?
Ja, det ska bli jätteroligt. Superhärlig tjej från Götlaborg-ish.
Härligt.
Hon kom hit och ni får ställa era frågor till henne. Så ses vi då.
Det gör vi.
Hej då!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.